Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i en favoritserie i kategorin vuxna män som googlar saker tillsammans, Bröderfolkens podd. Idag ska vi för ovanlighetens skull, i alla fall i första hand, inte googla saker. Utan vi har ett kanske snäppet obskyrare ämne än vad vi brukar prata om.
Det vet du fan.
Vill jag ändå påstå.
Nej, jag köper inte det.
Som vi har etablerat, Albin, så bor du också i Västerbotten.
Dog utvilsomt mer relevant for Norden enn borgerkrigen i den sentralafrikanske republikk.
Du kan ha en poeng.
Ja, vi ska alltså prata nordisk eller svensk, den svenska nykterhetsrörelsen med Johan, känd från Twitter.
Ja, just det. Ordföranden, egen högperson. Jo, men du är då twittrare.
Ja.
Jag vet inte om det är din huvudsakliga syssla, i alla fall inte nu längre, men...
Nej, det har väl aldrig varit min huvudsyssla. Men, ja...
Men har man hängt på svensk vänster-Twitter och eller stofil-Twitter så har man förmodligen kommit i kontakt med Johan vid någon tidpunkt.
Det har man säkert gjort. Jag har varit på Twitter ganska länge, kan man väl säga.
Ja...
Men det kanske inte är den egenskapen jag är här idag.
Kanske inte i första hand, nej. Utan du är väl med här på grund av det där andra du håller på med.
Ja, jag är ju folkrörelse... Mitt yrke är faktiskt folkrörelsebyråkrat. Jag har jobbat inom folkrörelsen hela mitt yrkesverksamma liv, kan man väl säga.
Ja, men det uppskattar vi ändå.
Men jag är också... Jag brukar kalla mig för folkrörelsenörd. Och har ett ganska så nördigt förhållande till folkrörelsernas historia, särskilt till nykterhetsrörelsens historia.
Ja.
För jag är ju en sån där som har mina rötter, som jag brukar säga, i två utav de tre stora klassiska svenska folkrörelserna.
Ja.
Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen.
Du skippade alltså frikyrkorna.
Ja, precis. Frikyrkorna har jag faktiskt ingen som helst koppling till.
Och det är ju intressant i sig, för jag tänker att om liksom gemene svensk på gatan skulle gissa vilka två av de här tre som är kopplade till varandra, så tror jag i alla fall nu för tiden känns det som att fler skulle gissa att det var nykterhetsrörelsen och frikyrkorna snarare än liksom vänstern.
Ja, de skulle ju inte ha, på sätt och vis så skulle de ju inte ha fel, men samtidigt så kan man kanske säga att nykterhetsrörelsen har varit, alltså om man skulle göra något så här Venn-diagram eller så skulle ju nykterhetsrörelsen bestå, eller ha en stort överlapp med frikyrkorna och ett stort överlapp med arbetarrörelsen. Men de där frikyrkorna, alltså det är nog ganska få som har haft alla tre, utan det har nog ofta varit två av tre som får
in. Och då är det väl gissningsvis frikyrkorna och arbetarrörelsen som har haft minst överlapp, även om det absolut finns.
Jo, precis. Nej, men jag menar så att säga, inom nykterhetsrörelsen så har det nog funnits ett väldigt stort överlapp.
Ja.
Men där man nog ofta antingen har varit de som har tillhört frikyrkan och då ofta varit folkpartist, liksom. Eller man har varit de som har tillhört arbetarrörelsen.
Våra goda vänner i Västerbottens inland kommer till tals ännu en gång.
Ja.
Men ja, jag vet inte egentligen liksom vart vi ska börja här. För det känns ju som att man skulle ju kunna knyta det till liksom den här evinnerliga gårdsförsäljningsfrågan, men jag tänker att fram tills vi ser ett förslag så är inte det riktigt ett aktuellt ämne man kan koppla på det sättet.
Nej.
Så att jag tänker att vi helt enkelt tar avstamp i liksom rörelsens ursprung.
Mm.
Hur det liksom kommer sig att den här den här rörelsen blev så stor just i Sverige och Norden.
Uh-huh.
Var det liksom uteslutande så att vi söp mer än alla andra länder, eller?
Ja, det är ju en jättebra fråga varför vi blev, varför nykterhetsrörelsen blev så stor just i Norden. Och kanske framförallt varför vi som rörelse liksom har förblivit så stark i Norden.
Ja, för att jag tänker att om man tittar liksom på de länder som har liksom någon form av reglering av alkoholförsäljning idag.
Mm.
Framförallt då genom någon form av monopolverksamhet.
Mm.
Och även de länder och områden som har haft totalförbud.
Mm.
Utöver den muslimska världen då såklart, som är liksom har sina helt egna bevekelsegrunder när det kommer till det där.
Mm.
Så är det ju liksom Norden och Nordamerika.
Mm.
Och i Nordamerika blev ju, där blev ju liksom alkoholförbudet, det kommer man ihåg det idag, så kommer man ihåg det som en total fass, och det misskrediterade ju också väldigt mycket av nykterhetsrörelsen där, så som jag förstår det.
Mm. Ja, samtidigt som, alltså det där är ju intressant att vi pratar om det som en total fars och sådär, och det är någonting som alla vet.
Ja, men det är ju det som är den liksom gängse visdomen, ja, om vi uttrycker det så.
Precis, men man kan ju verkligen problematisera det där. Nu är jag kanske inte nödvändigtvis en förespråkare av att införa liksom den typen av alkoholförbud, men det är ju helt klart så att man har en bild av att det där var väldigt misslyckat, att det ledde till liksom gangstervälde och att alla söp ändå och så. Så var det ju inte. Alltså tittar man på statistiken så ser det ju inte ut så. Alkoholkonsumtionen minskar ju otroligt mycket under förbudstiden i USA.
Ja, men det är väl lite...
Om man avskaffar det så är det ju framförallt för att, av liksom ekonomiska skäl helt enkelt.
Ja, men det är väl lite också det där klassiska, precis som man ofta pratar om i relation till liksom vapenfrågan i USA, att diskursen i alla fall där klarar inte riktigt av att hantera grader av saker, utan liksom antingen så förekommer någonting eller så förekommer det inte.
Mm.
Och så länge det finns en person som fortfarande super då i det här exemplet, eller har tillgång till skjutvapen, så är förbudet per automatik ett misslyckande.
Mm.
Jag tänker att det är lite samma impuls.
Ja, och det ligger ju någonting i det du säger, alltså just att nykterhetsrörelsen i USA blir ju en förbudsrörelse. Alltså man lägger ju hela sin tyngd bakom att få till ett alkoholförbud, vilket man också lyckas med, och då i princip avvecklar sina organisationer. Liksom man har ju uppnått det politiska mål man vill.
Ja.
Och när förbudet sen faller så är det ju otroligt svårt att återuppbygga en rörelse. Medan vi här i Sverige, vi fick ju då aldrig något alkoholförbud, vilket kanske för nykterhetsrörelsens del var ganska turligt. För det är bara att vi har liksom överlevt som organisation.
Just det. Jo, för att ja, men för våra icke-svenska lyssnare eller lyssnare som inte har järnkoll på sin historia, så hade vi ju då den här omröstningen, var det 22?
Ja.
Och typ, om det var 53% mot, eller något sånt. Det var väldigt nära i alla fall.
Ja, jag undrar om det inte är ännu mer jämnt. Jag undrar om det inte är 50%.
Det kan vara 51, ja.
9% för.
Det här är alltså en podd där vi googlar saker. Så att...
49,01% för.
Ja.
Ja, nej men det var väldigt, väldigt jämnt, och man bestämde att istället för att, ja men liksom som en kompromiss mellan de här två positionerna, så istället för att antingen införa ett förbud eller släppa det fritt, så bestämde man att ransoneringen på alkohol som hade införts åtminstone på vissa lokala håll under första världskriget gjordes permanent. Och det systemet, det så kallade Bratt-systemet, behölls fram till 1955. Och på den tiden hade man alltså strikta lagreglerade gränser på hur mycket alkohol en person eller ett hushåll fick köpa varje månad. Och det systemet avskaffades då på 50-talet, men en av kärnorna i det här systemet, det vill säga det statliga monopolet på försäljning, behölls och fortgår med vissa förändringar än idag.
Ja, precis.
Ja, så det är väl
lite intressant att notera att nykterhetsrörelsen under hela tiden som Bratt-systemet existerar är så här väldigt negativt inställda till det här systemet och menar att om man liksom har en ransonering så kommer människor att så är det svårt att övertyga.
Ja, just det, då kommer de dricka så mycket som de får
än sin ranson.
Ja, för vi ska ju säga att i alla fall för män, en faktor i Bratt-systemet som har blivit retrospektivt ganska kritiserad, men som jag inte tror var speciellt kontroversiell då, var ju att kvinnor fick typ en sjättedel så mycket alkohol som män, och om de var gifta så fick de ingen ranson överhuvudtaget, utan då fick de ta del av sin mans. Det som ska sägas är ju att för män då så var ju de här ransonerna fortfarande väldigt generösa, i alla fall med dagens mått mätt.
Och det, man har ju pratat mycket om det, liksom det orättvisa i systemet, att tillhörde du liksom borgarklassen eller så fanns det alltid sätt att komma runt där du kunde liksom få undantag. Men de undantag, det finns nog ju väl något sånt berömt exempel med Anders Zorn som fick helt så här extrema utdelningar för att han skulle ha någon fest.
Ja,
så att,
jo, men lite så är det ju med ransonering.
Det var ju ett väldigt orättvist system på det sättet. Ja.
Hvor store var disse rasjonene?
Jeg vet faktiskt inte exakt alltså, hur mycket man fick.
Nej, jag har ju
det varierade så där.
Men jag vet att det fanns en jazztrio i Stockholm på 30-40-talet någonstans som hette Två vita och en brun. Och de tog sitt namn ifrån ransonen för hur mycket starksprit man fick till middag.
Ja.
Vilket alltså var två glas, jag vet inte hur stora de glasen var, men ganska generösa snapsglas, vit alkohol och ett glas starkvin då, eller brunt brännvin.
Ja, det tillhörde ju det här då att du till exempel inte fick köpa alkohol på lokal om du inte åt mat.
Ja, precis. Men det fanns ju en ganska berömd lösning krogarna hade på det, vilket var att de hade en tallrik mat som kallades La Paloma som stod i baren hela kvällen och som man fick beställa in. Om man då inte ville äta så beställde man in två snaps och La Paloma, så fick man den här mattallriken, vad det nu var, och så rörde man inte den, och så lite senare så kom servisen och tog den och gav den till nästa kund.
Ja, så det finns ju många som har skylt den under väldigt lång tid ganska erbarmeliga svenska krog- och restaurangkulturen på liksom det här att det var så mycket av den som egentligen byggde på att människor ville beställa in alkohol och då till det här åt någon ganska dålig mat, eller kanske till och med då sån här mat som inte ens var till för
kontor. Jo, men det var ju, ja, den svenska alkoholkulturen har ju ofta varit liksom sån att den bygger på att man ska bli full helt enkelt. Mm. Och det, nu inser jag att vi är en liten bit ifrån just diskussionen om nykterhetsrörelsen som sån. Ja. Ja. Men för att liksom ta en sista lite perifer anekdot, så är det ju det som sen under 50- och 60-talet, när den här nybildade centraliserade myndigheten Systembolaget kommer till, så leder det ju dem till att starta någonting som de kallar för Operation Vin.
Ja.
Vilket är en medveten strategi från deras sida att införa en vinkultur i Sverige.
Ja.
Och på så vis uppmuntra vad man såg som ett mer hälsosamt drickande.
Det har ju ofta i svensk alkoholpolitik funnits en sån här förhoppning om att man ska kunna byta ut svenskarnas drickande framförallt av brännvin mot någonting annat, alltså så här Operation Vin eller införandet utav mellanölet, som också var en idé om att folk dricker det istället. Det som tenderar att hända är att man bara adderar det här, det vill säga man dricker vin och mellanöl.
Ja, jo, men det var väl absolut det som hände med mellanölet.
Ja.
För att det var ju liksom, ja, men det var väl några år på 70-talet som man fick köpa öl upp till vad det var, 4,7% i vanliga affärer. Och det ledde till, i alla fall återigen enligt den gängse visdomen, så ledde det här till en kraftig ökning i alkoholproblemen.
Ja, det gjorde det. Och framförallt kanske en kraftig ökning bland unga.
Ja.
Alltså, tidigare hade det nog varit lite så att de flesta som var alkoholiserade, svårt alkoholiserade i Sverige, var nog framförallt äldre män. Alltså den här bilden av liksom fulla gubbar och så. Men där på 60- och 70-talet så blev det ju allt fler unga som också grundladet ett alkoholmissbruk ganska tidigt i livet. Liksom.
Ja.
Fram tills när motboken avskaffas, alltså i mitten av 50-talet, då är det ju hälften av alla 18-åringar som liksom på sin 18-årsdag inte har druckit alkohol. Därför att det är liksom inte så tillgängligt.
Nej. Men ska vi liksom, ja, nu har vi ju då redogjort för, ja, men utvecklingen ur ett liksom lite fågelperspektiv. Men ska vi prata om liksom vad det finns för, men vilka rörelser är det som uppstår där mot, vad är det, mitten, slutet av 1800-talet som den här rörelsen tar sin början? Jag tänker att det är väl ungefär parallellt med de andra.
Ja, precis. Man brukar ju prata lite schematiskt om att först kommer frikyrkorna och sen kommer nykterhetsrörelsen och sen kommer arbetarrörelsen. Och det stämmer väl till viss del. Man brukar prata om den äldre nykterhetsrörelsen i Sverige under liksom första halvan av 1800-talet. Jag tror den första organisationen med nykterhetskrav i Sverige bildas 1819 eller något sånt. Men de här tidiga nykterhetsorganisationerna, de är inte egentligen demokratiska folkrörelser så som vi tänker på det, utan det är mer typ filantropiska rörelser som ofta bildas av personer ur liksom borgarklassen, adel, officerare och väldigt mycket präster.
Jag tror, ja, att precis, för att du har ju alltså 1819 var ju liksom ståndssystemet fortfarande vid liv och vigör. Men jag, alltså det här med att det är liksom uppifrån och någon sorts välgörenhetsperspektiv, det är ju också, det är ju också så de första arbetarföreningarna ser ut.
Ja.
Som väl bildas, ja, men ungefär parallellt med detta.
Ja, det är ganska likt och det följer ganska mycket. Alltså man har ju under 1800-talet, så har vi ju den här den stora samhällsfrågan i Sverige är ju den så kallade arbetarfrågan. Det vill säga, vi har ju egentligen ett helt nytt skikt av människor i samhället som växer fram. Liksom en grupp som inte existerat tidigare och som på några årtionden blir väldigt, väldigt stor. Och där det finns en väldigt stor social nöd och en liksom diskussion. Alltså det är jag tänker lite ibland på det där att det är ungefär som idag när nästan varenda politisk diskussion vi har i Sverige idag på något sätt dras tillbaks till att handla om invandring och integration och sådär. Och på samma sätt är det lite på svenskt 1800-tal att varenda diskussion på något sätt hamnar i arbetarfrågan.
Just det.
Och där är det ju liksom inte, det är ju inte självklart hur den här, hur arbetarfrågan, hur arbetarklassens sociala misär ska lösas, utan det finns ju en ganska stark ideologi kring det här med liksom självhjälp, ordningsamhet, nykterhet, sparsamhet.
Och det är ju tur att de perspektiven helt och hållet har dött ut idag.
Precis.
Det är ju absolut inget sånt vi hör i till exempel invandringsfrågan, ja. Eller för den delen dagens arbetarfråga.
Ja, precis. Men den här tidiga nykterhetsrörelsen, den är ju liksom också ganska fokuserad på hembränningen och så. Som ju faktiskt är laglig här. Och som man väl får förbjuden 1856 eller någonstans. Alltså i mitten av 1800-talet så lyckas man ju göra det olagligt. Att...
Ja, för det var väl en himla karusell tror jag på 1700-talet.
Mm.
Om hembränning var lagligt eller inte. Det berodde väl i princip på hur mycket sittande regering ville ha tillgång till de skatteintäkterna.
Ja.
Det var framförallt det handlade om då. Ja. Men när det här förbudet kommer tillbaka på 1800-talet så är det då på folkhälsogrunder.
Ja, det är liksom... Och det hänger väl också ihop med liksom idéer om att du ska inte använda potatis och säd och så till att göra alkohol, utan det här behövs liksom till mat till den växande fattiga arbetarbefolkningen som inte liksom har egna jordbruk och så. Men sen brukar man prata om den moderna nykterhetsrörelsen till skillnad från då den äldre nykterhetsrörelsen, och den moderna nykterhetsrörelsen kan man säga har ett startdatum, och det är i oktober 1879, för då introduceras den första logen av IOGT i Sverige.
Just det.
Och IOGT, som då står för International Order of Good Templars, är en rörelse som kommer ifrån USA ursprungligen, bildades här 1851 och kommer in i Sverige och växer väldigt, väldigt snabbt. Vilket väl kanske beror på att det finns redan en grogrund. Alltså väldigt många av de här som är med och bildar den första logen, den heter Klippan och bildas i Göteborg. De är ju redan bekanta med det här med liksom nykterhetsrörelse. Och de kommer också väldigt många från baptistkyrkan. Så att det är inte så att de blir nykterister, utan det är egentligen så att de hittar ett nytt sätt att organisera sin nykterhet på. Och det som är speciellt för IOGT, eller det som skiljer IOGT från den här äldre nykterhetsrörelsen, det är ju att den är demokratisk.
Jag uppskattar det. Jag inser att det är exakt det hela det här avsnittet är tänkt att handla om, men jag måste ändå säga att jag uppskattar frasen organiserad nykterhet, någonting otroligt.
Ja, men det är ju lite intressant det där. Jag vet att Kalle Lind brukar skoja om att man är liksom organiserad nykterist, det vill säga organiserad kring att inte göra en sak. Det vill säga att man skulle kunna träffas och inte spela på trav eller något sånt. Vi ser det ju inte riktigt så. Alltså, för min del och för de som var organiserade då i slutet av 1800-talet så handlar det ju om att man vill förändra samhället och förändra sånt som man tycker är liksom dåligt i samhället, och att den personliga helnykterheten, det vill säga att helt avstå från alkohol, det är ju en metod för att uppnå det. Så alltså IOGT bildas 1879 i Sverige och växer väldigt, väldigt starkt. Alltså sprider sig jättesnabbt och får jättemånga loger, som det då kallas. Jag vet inte hur nördiga ni vill vara kring det här. Jag kan ju vara supernördig. Jag sitter ju i styrelsen för någonting som heter Nykterhetshistoriska sällskapet. Som är...
Ja, nej men alltså jag tror att vi är beredda att dyka hela vägen ner.
Mm.
Vi satt ju och pratade om organisationsformen för Karl den 13:s orden. Det var inte så många avsnitt sen. Så
ja. Ja, men då kan jag ju...
Nu är det ju frimureri, men jag tänker ändå att det i alla fall ett ord finns som är gemensamt.
Ja, men där kan vi ju knyta an till någonting då. Därför att anledningen till att man kallar det för loge är ju... Det kommer ju från frimureriet ursprungligen, alltså.
Ja.
Begreppet loger och... Det är ju så att IOGT, alltså International Order of Good Templars, det är ju en orden, alltså ett ordenssällskap på det sättet som frimurarna till exempel är. Och det där kan man fundera lite på, men om man tittar på 1851 när IOGT bildas i USA, då är ju egentligen de modeller som finns för... organisationer för folkrörelser och så i det sammanhanget, det är ju dels kyrkorna och sen ordens sällskapen. Och IOGT i USA är ju inte ensamt, alltså det är inte unikt för IOGT, utan även Knights of Labor till exempel, den första stora fackföreningen i USA, är ju faktiskt, börjar som ett ordens sällskap.
Därav namnet, ja.
Ja. Och även National Grange, som är någon sorts typ, ja, men typ USAs LRF. De håller fortfarande på med sådana där grejer att du stiger i graderna och när du har varit med ett antal år så får du typ en guldplog som du får ha på något band. Alltså sådär.
Det tycker jag svenska LRF borde börja med också. Jag skulle ha mycket mer respekt för dem om de... Ja. Organiserade sig på det sättet.
Ja, jag hade också haft lite mer respekt för LO ifall den började referera sig som riddare. Det...
ja.
Nej, men så att det är en orden, och vilket då innebär till exempel att man kallar sina så grundorganisationerna för loger. Idag säger vi föreningar. Det innebär att man arbetar efter en ritual. Det vill säga att man har... När man håller möten så håller man dem efter en viss ritual. Man har en bok där det står exakt hur man ska göra, hur man ska sitta i den här lokalen och vad man ska säga. Och man har olika roller och funktioner under ett möte och så. Och man håller också på med det som vi kan kalla för det oskrivna ritualarbetet, vilket är så här, idag kan framstå som ganska löjligt att man håller på med, till exempel hemliga handslag.
Just det.
Som man trycker då på ringfingerknogen när man skakar hand. För att man har en symbolik. Med tummen.
Ja.
Då en symbolik där man anser att det går någon ven från ringfingret direkt till hjärtat eller något sånt. Den ska liksom symbolisera kärleken. Det är tydligen därför man har ringen på det fingret.
Om man trycker på den ringfingervenen på en viss specifik vinkel så minskar alkoholsuget med 50%.
Ja. Om man hade lösenord när man skulle då komma in på logens möten, så fick man avge ett lösenord och så. Det fanns faktiskt ett praktiskt skäl till det. Därför att det var så att man betalade sin medlemsavgift kvartalsvis. Och när man betalade in avgiften så fick man kvartalets lösenord. Så hade du inte betalt
in.
Så det var ju ganska smart på så sätt.
Ja, men det är ju en genuint klurig lösning.
Ja. Ja, men man håller på med lite såna här mystiska saker, och jag tänker att man någonstans får tänka att de här människorna som liksom bodde i någon liten ort i Sverige och kanske jobbade som dräng eller piga eller fabriksarbetare eller något sånt, att
sumprunkare.
Ja, precis. Det var nog ganska spännande för dem att liksom få bli del av ett internationellt ordensväsende som hade hemliga ritualer och hemliga handslag och lösenord och sådär. Det där växer ganska snabbt bort i Sverige. Det är liksom ingenting som har kommit att spela så stor roll in på 1900-talet. Men,
ja, vilket alltså, jag vill få spontant säga är lite synd. Det är ju... Jag specifikt verkar ju vara liksom target audience för att få med ett ordenssällskap med hemliga lösenord och handslag.
Ja, nej, men det är lite tråkigt att man kan säga att det här med ritualer och så minskar ju i omfattning, och 1970 så tar man väl bort det sista utav det, och idag så är det väl mest vi nördar som ibland så här, några gånger om året visar upp hur ett möte kunde gå till på 1920-talet eller sådär. Men det är lite tråkigt att man kastar ut, man liksom tyckte att det var så omodernt att allting skulle ut med.
Ja, alltså jag tänker att man borde generellt ha fler ritualer i alla organisationer. Det minner mig lite om, jag vet inte om du har sett det Trotsky-citatet, hvor han snakker om behovet för att göra kommunistpartiet till en samurajorden för proletariatet.
Ja.
Fantastiskt.
Jo, alltså vi har ju en lite kluven relation till Trotsky i den här podden, men den gången känns det som att han var någonting på spåren.
Ja.
Ja, jag tänker att han gjorde och skrev ganska mycket förnuftigt på slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Då huvudsakligen om samurajer.
Ja, precis. Lev Trotsky, en av våra mest respekterade japanologer. Men om vi återgår då till det här, IOGT är liksom den första och jag antar överlägset största av de här organisationerna.
Ja.
Men vad finns det liksom för några i övrigt?
Ja, precis. Om man återgår, för jag ska säga så här, det som är speciellt för IOGT när det bildas i USA är ju då inte bara, eller det som skiljer den från andra ordens väsen är ju inte bara det här med att man har ett nykterhetskrav på medlemmarna, utan det finns också en annan sak som blir ganska viktig, och det är att man har en ideologisk grund som brukar kallas för broderskapstanken. Det där kan man diskutera ur ett genusperspektiv, varför man kallar det broderskap, men det handlar egentligen om att man har en ganska radikal syn på jämlikhet inom organisationen. Alltså, till skillnad från de flesta ordnar så är ju både män och kvinnor välkomna som medlemmar.
Det är till exempel inte fallet i frimurarorden som vi...
Nej, till exempel. Så ser det nog ut för de flesta. Alltså de flesta är antingen manliga eller kvinnliga ordenssällskap, men IOGT är öppet för både män och kvinnor.
Så det är, om ni någonsin har det på någon frågespott, vad är likheten mellan ordenssällskap och spex? Så har ni ett svar.
Ja. Men man är också öppen för egentligen oavsett religion. Man ska ha någon religion, alltså man måste lova att man tror på Gud, men man är inte liksom, spelar inte så stor roll om du är protestant eller katolik eller någonting annat liksom. Du är välkommen ändå. Man är öppen för alla oavsett klass. Man har en idé om liksom en jämställdhet inom organisationen oavsett klasstillhörighet. Det är bland annat därför som man under de här ritualerna och så har man särskilda ordensband som man bär, eller regalier som man bär över kläderna, som kan vara väldigt fint broderade och sådär. Och det där är en idé om att oavsett hur fina kläder du har råd att komma i till ordens möte, så ska du liksom bära de här banden som där är alla lika fina. Och man är också öppen för alla oavsett ras. Och det måste man ju förstå att 1851 i USA så är det ett otroligt radikalt ställningstagande.
Ja, ja, det får man ändå säga med tanke på att det här liksom var en tid då över 10% av landets befolkning var juridiskt sett andra människors egendom.
Ja, exakt.
Det finns det du sa om disse broderte bondene. Fikk meg til å tenke på et gjengående tema i denne podden. Bergens buekorps.
Ja, just det.
Jeg vet ikke hva det er for noe.
Ja, men de har altså barnsoldater.
Aha.
Ja.
Ja, eller
det er altså det er musikkorps med en altså ganske utpreget militær estetikk. Men et av korpsene i Bergen, Laksevågs bueskyttere, har som sine uniformer helt vanlige hvite skjorter med slik altså broderte bånd over for at alle skulle ha mulighet til å delta i korpset uavhengig av økonomi.
Ja. Ja, men det er samme tanke som innom nykterhetsrörelsen då, eller inom JGT. Jo, som jag sa, man är liksom öppen för alla oavsett ras, och det finns ett tidigt brev där några medlemmar skriver till orden, liksom den högsta ordenschefen, och frågar vad ska vi göra ifall någon svart person skulle vilja gå med i våran loge, och få svaret då att vi gör lika lite skillnad på någons hudfärg som vi skulle göra på någons ögonfärg eller hårfärg eller så. Det spelar ingen roll. Och det är ju väldigt radikalt ställningstagande i, som vi sa, ett samhälle där folk på grund av sin hudfärg kan äga som egendom fortfarande. Alltså. Och det finns också en väldigt stark koppling mellan den tidiga nykterhetsrörelsen, alltså den tidiga IOGT-rörelsen i USA och abolitionismen, alltså så många är engagerade i kampen mot slaveriet och så. Det är liksom väldigt överlappande rörelser.
Och där finns ju också ett överlapp med vissa delar av liksom den religiösa väckelsen.
Ja, ja. Jag tror att det är ganska mycket, alltså det är samma typ av personer, och mycket av IOGTs ideologi kan man säga kommer ju från en sån radikal demokratisk kristenhet liksom.
Ja, men alltså att organisationen heter som den gör kan ju inte vara ett sammanträffande, tänker jag.
Nej.
Och det finns ju också en annan organisation i Sverige som helt enkelt bara heter Tempelriddarorden.
Ja. Ja. Precis. Vi kan komma till dem.
Ja.
De kommer in i historien lite senare. Men den här väldigt radikala jämlikhetstanken eller broderskapstanken då, den blir till lite av ett politiskt problem efter det amerikanska inbördeskrigets slut. Därför att då är slavarna i sydstaterna fria, och de vill också organisera sig i nykterhetsrörelsen. Men i sydstaterna så har man många vita som inte kan tänka sig att vara liksom del av samma loge som svarta. Vilket leder till att man i USA tillåter segregerade loger. Alltså man säger att man får ha en loge med bara svarta medlemmar och en loge med bara vita medlemmar i samma stad eller så. Och det här blir ju väldigt kontroversiellt, och väldigt många uppfattar ju att det står i motsättning till rörelsens grundläggande ideologi.
Vilket man kan förstå.
Ja, särskilt utanför USA, inom till exempel den brittiska grenen. För vid den här tiden så har ju IOGT verkligen blivit en... från början stod IOGT för Independent Order of Good Templars. Och sen blir I-et till International när man blir en en internationell organisation. Så att IOGT spricker över den här frågan, över rasfrågan i de amerikanska sydstaterna. Och man får två internationella grenar. Kallas Hickmaniter och Maliniter. Hickmans är ledare i USA och Malins är ledare i Storbritannien. Så redan 1879 när IOGT kommer till Sverige, då finns det internationellt två organisationer som båda kallar sig för IOGT. Och redan 1879 så etablerar sig alltså båda i Sverige. Så vi har två stycken parallella IOGT i Sverige.
Det är ändå imponerande. Alltså, vi skämtar liksom mycket om att vänsterrörelsen tycker om att dela sig genom och föröka sig genom delning, men nykterhetsrörelsen var alltså splittrad redan innan den etablerade sig.
Den var splittrad redan från början. Och egentligen så spelar ju den här alltså frågan om rassegregation spelar ju ingen som helst roll i Sverige. Det finns inga svarta människor att segregera sig från i princip i hela landet. Utan det handlar ju mest då om, har man kontakt mot England eller har man kontakt mot USA? Vartifrån hämtar man influenserna? Den första logen då är ju en sån här malinitisk och den etableras ju i Göteborg. Och Göteborg har mycket kontakt mot England.
Ja, men det är ju genomgående genom hela Göteborgs historia.
Men andra delar av Sverige så har vi ju väldigt mycket, alltså vi har ju liksom den här bilden av utvandrarna och den svenska utvandringen till USA. Men det är ju lätt att glömma bort att vi också har, alltså många kommer tillbaks, många åker tillbaks, många har varit i USA och hämtat influenser där och även kanske amerikanska organisatörer och så som kommer på besök till Sverige. Så att vi har ju liksom båda de här rörelserna etablerar sig.
Ja, man tänker att de konkurrerade väl kanske lite med varandra om vem. Ja.
Det var nog väldigt mycket så att de internationellt så ville man liksom, om någon skulle in i Sverige, då var den andra grenen också tvungen att gå in där. För man ville liksom inte att ett helt land skulle domineras av bara ena sidan.
Ja, men exakt.
Men det sker ju och båda sidor är egentligen hela tiden inne på att man ska återförenas. Det finns en vilja till återförening och 1888 så lyckas man också med detta. Egentligen så är det väl då Hickmaniterna, alltså jag ska inte säga segregationsförespråkarna, segregationsaccepterarna.
Ja.
De får väl lite ge sig och ordern på internationell nivå återförenas. Och då ska ju de här två organisationerna i Sverige också slås ihop. Alltså över hela världen så ska man ju slå ihop organisationer. I svensk nykterhetshistoria så brukar det här kallas för den stora sammanklämningen. Två stycken organisationer som har funnits i 9 år och båda är ganska stora och har vuxit väldigt snabbt. Och så ska man liksom foga samman dem. Och det där är ju inte helt konfliktfritt. Och 1 år efter det så spricker organisationen i Sverige. Och det är inte riktigt så att det är maliniter mot hickmaniter. För vissa går liksom över till den andra sidan. Och vissa till och med hela loger som liksom byter sida. Men i grund och botten så beror ju den här splittringen på att man har liksom försökt trycka ihop två organisationer i samma. Och på att det finns en ideologisk skillnad. Därför att då får vi en organisation som heter IOGT. Och som är liksom en del av den internationella IOGT. Och som står på den ideologiska grunden. Och så får vi en organisation som heter Nationaltemplarorden. Och som är liksom en svensk organisation. Och som är politiskt mer konservativ och religiöst mer uttalat kristen. Alltså man lägger en större vikt vid att man är en kristen organisation. Så då får vi liksom två hyfsat stora nykterhetsrörelser i Sverige, IOGT och NGTO. Och NGTO kommer med tiden att lite minska den här konservativa inriktningen och istället blir de som kanske har lite lättare att förnya sig. Därför att inom IOGT, det är ju en ganska... Vill man förändra saker inom IOGT, då ska man ju egentligen ha tillåtelse från världslogen. Alltså det är ganska många steg för att förändra saker. Så att på sätt och vis så blir de en mer konservativ organisation i det att de kanske förändras lite långsammare. Medan NGTO, när man kommer in på 1910-talet någonstans, är mer uttalat att vi är den moderna. Vi är den liksom... De som är i takt med tiden. NGTO slår sig sen samman med en annan nykterhetsorganisation som heter TO eller Templarorden. En ganska mycket mindre organisation. Och blir då till NTO. Nationalterrororden.
Ah, just det.
Så att, från, och det tror jag är, ja men det är på 20-talet, för att det är efter att man har förlorat folkomröstningen i alkoholfrågan, och då har ju alla nykterhetsorganisationer egentligen tagit ganska kraftiga smällar, och de här NGTO och TO är ganska lika som organisationer, så de bestämmer sig för att gå ihop då. Men då har vi egentligen från 20-talet och fram till 1970 två stycken parallella, ganska stora och på många sätt väldigt lika nykterhetsorganisationer i Sverige. Alltså IOGT och NTO. Och sen 1970 så slår de ihop sig. Och man lyckas på den kongressen, sammanslagningskongressen, komma överens om det mesta. Det man inte lyckas komma överens om, det är vad man ska heta. För NTO-erna till exempel, så är det jätteviktigt att man inte ska heta IOGT, för då känner de att de bara går upp i en existerande organisation och sådär.
Just det.
Så då som en kompromiss tar man namnet IOGT-NTO och tänker att det här får vi heta några år tills vi har kommit,
tills vi hittar på något bättre.
Och nu har vi hetat det i över 50 år och inte lyckats komma på något bättre, och alla försök att byta till något annat har röstats ner. Ett tag på 90-talet så var det väldigt nära att vi skulle byta och bara heta IOGT, men då var det faktiskt vissa av de här gamla NTO-erna som fortfarande levde och lyckades mobilisera och riva upp det beslutet. Så
att... Men jag tänker att... Framförallt liksom på senare tid så är ju min gissning att medelåldern i den här organisationen kanske har ökat en del.
Ja, det är ju en åldrad organisation på många sätt. På det sätt som ganska många folkrörelser idag är.
Jo, så är det ju absolut. Alltså det...
Sen lever vi ju länge också. Alltså vi nykterister lever länge.
ni har ju fuskat och skaffat ett övertag där.
Gamla men sega.
Ja.
Ja. Stigende snittalder är alltså genomgående tema för den typen folkbevegelser. Jag tror jag nämnde tidigare att organisationen Nej till EU i Norge har i flera år haft fallande intäkter från medlemskontingent som men att detta tap avsättes med alla gåvorna de arver.
Ja.
Ja. Jo.
Jo, ja.
Men samtidigt så har jag intryck av att den alltså, norske nykterhetsbevegelsen kanske kan vara något yngre än den svenska, för det att det är en del ungdom som skrämmes in i nykterhetsbevegelsen av russetiden, som är ett långt på väg särnorsk fenomen.
Alltså vi i Sverige har ju försökt efterapa den sedan 90-talet, men det är ju fortfarande inte riktigt samma grej.
Nej, det är enkelt och positiva sidor med att inte ha något lika klart.
Det menar du?
Ja.
Ja, jo. Men ja, du, alltså du pratar liksom om den här grundtanken som finns på att förändra samhället.
Ja.
Att det liksom är det att det liksom är det som är målet och att nykterheten är ett medel.
Mm.
Men vad är det liksom för typ av samhällsförändring man har velat få till stånd? Jag antar att det har förändrats en del genom åren.
Ja.
Men liksom...
Precis. Man kan väl säga att idag så pratar vi om våran ideologi eller våra ideologiska grunder som nykterhet, demokrati och solidaritet. Och sen finns det ju liksom en... Ja, det är ju begrepp som är... ganska vida, men som har en fördjupad innebörd, eller vad man ska säga.
Ja.
Men det finns ju en idé om liksom ett... dels att det ska vara ett demokratiskt samhälle. Vilket inte bara innebär att vi liksom är för att människor ska kunna gå och rösta och så. Utan just att... vi behöver människor som är bildade, vi behöver människor som liksom kan demokratins hantverk, alltså som kan gå på ett föreningsmöte eller som kan höja sin röst och uttala sina åsikter eller som kan skriva sina åsikter. Alltså det där har ju varit jätteviktigt för oss historiskt sett. Och det är ju ganska många, alltså det är ju intressant att 1879 då, när just det här att det är en demokratisk organisation, till skillnad från den äldre nykterhetsrörelsen. Och det här är ju långt innan Sverige blir en politisk demokrati för
jo.
Det stora flertalet. Vilket innebär att för de allra flesta så är det ju alltså för medlemmarna i IOGT så är det antagligen första gången som man är i ett demokratiskt sammanhang, alltså där ens röst är lika mycket värd som alla andra, så där man uppmanas och uppmuntras till att säga sin åsikt och ja, man blir liksom besatt av på något sätt av att rösta om saker, kan jag ibland tycka. Det finns ett så jätteroligt exempel där man hade ju mycket diskussionsmöten, alltså man pratade om olika frågor och det kunde vara lite vilken fråga som helst. Det kunde vara en väldigt konkret politisk fråga, men det kunde också vara väldigt stora filosofiska frågor. Till exempel där man då har, minns jag inte vilken stad det var, men där man hade ett diskussionsmöte på frågan, har livet en mening? Och där man då en omröstning.
Ja.
Och då röstade man för att nej, livet har en mening. Fascinerande är att det finns...
Var någonstans i landet var detta, sa du?
Jag minns faktiskt inte vilken stad det var.
Ja, det är lite synd.
Men det mest fascinerande är att på nästa möte så river man upp föregående mötes beslut. Och beslutar att livet faktiskt har en mening.
Ja, nej. Narcissism, eller nihilism kanske är en svår grund att bygga en organisation på.
Ja.
Jo.
Men det finns ju liksom så här otroligt rörande, om man till exempel läser Ronny Ambjörnssons bok Den skötsamma arbetaren, som handlar om Holmsund och liksom folkrörelserna där i slutet.
Ja, en förvånansvärt ofta förekommande ort i den här podden.
Ja, kul. Har ni läst boken?
Jag har det i alla fall absolut inte. Anledningen till att vi pratar om Holmsund från och till är för att jag upptäckte för ett tag sedan att torget där heter Himmelska fridens torg.
Ja.
Vilket vi tycker är underhållande.
Vad spännande. Ronny Ambjörnsson är idéhistoriker, skrev en jätteintressant bok som heter Den skötsamma arbetaren, som handlar om folkrörelsernas framväxt i Holmsund och hur de liksom påverkade mentalitet och kultur och så hos arbetare.
Ja.
Men där finns ju jätterörande liksom scener, tycker jag, av hur man till exempel gav ut sin egen tidning i IOGT-logen i Holmsund. Men man satt ju liksom och skrev den här tidningen för hand. Man kopierade exemplaren för hand. Man hade ju ingen tryckpress eller så.
Nej.
Men det fanns en sån enorm längtan efter bildning och att läsa. Alltså, nykterhetsrörelsen förde ju också ut böcker i landet. Det var ju vi som byggde upp biblioteken innan det fanns folkbibliotek liksom. Och sen på några årtionden senare så var det ju ofta vi som förde ut filmen i Sverige, alltså många av de här ordenshusen som vi kallar våra samlingslokaler utrustades ju med filmprojektorer och man kunde spela film och väldigt mycket kultur.
Så det var väl, alltså väldigt mycket, så som jag har förstått det, så är väl också en liksom grundpelare i den här rörelsen att man ska tillhandahålla liksom en alternativ mötesplats i samhället.
Ja, och att man ska, så att säga, man vill ju inte bara säga att ni ska sluta supa och ni ska sluta hänga på krogen och så, utan man vill ju säga, vad ska man göra istället? Vad ska Exakt. Man fylla livet med som är mer meningsfullt än det här? Men också just att en idé om att om vi ska kunna ta över samhället, om liksom vi arbetar klassen eller alltså nykterhetsrörelsen i Sverige, det har ju varit en folklig rörelse. Det har ju varit en rörelse som har bestått av arbetare, småbönder, hantverkare i väldigt hög utsträckning.
Mm.
Till skillnad från den här tidiga nykterhetsrörelsen då det ofta var kanske den typen av personer som var medlemmar, men de som var ledande var liksom akademiker och borgare och präster och sådär. Men det fanns ju liksom någon sorts idé om att om vi ska kunna ta över, då måste vi också vara, vi måste vara nyktra, vi måste vara bildade, vi måste kunna det demokratins hantverk liksom. Och det ser man ju ganska tydligt på att folk, till exempel när man bygger de här ordenshusen, att man har, det är ett ganska stort ekonomiskt projekt att bygga en samlingslokal. Och människor som har varit med och styrt över det där och haft ansvar för det och så, de börjar naturligtvis fundera på varför skulle inte jag kunna sitta i kommunfullmäktige och ta ansvar för kommunens ekonomi på samma sätt. Alltså kommunerna på den här tiden var ju dessutom ofta mycket, mycket mindre än vad de är idag, så att den faktiska skillnaden mellan kommunens budget och logens budget var ju liksom mycket mindre i magnitud än vad det var idag.
Jo, men precis.
Men sen finns det ju också i början av IOGT:s historia i Sverige, eller den moderna nykterhetsrörelsens historia i Sverige, så finns det ju också mycket spår av det här som jag pratade om tidigare, den här liksom alternativa idén om hur vi ska lösa arbetarfrågan. Att den, och man är ju också på sätt och vis, ser sig nog under 1880-talet som något av en konkurrent till den framväxande arbetarrörelsen, den socialdemokratiska rörelsen i Sverige. August Palm och godtemplarna, så IOGT, är ju väldigt i konflikt med varandra.
Mm.
Jo, och det där kan man, alltså, när jag läste om Sundsvallstrejken, om det också är 1879. Mm. Jag har rötter i Sundsvall. Han, när han kommer upp söderifrån och ska stötta strejken, han förstör ju bara. Han skrämmer bort de här baptistiska sågverksarbetarna med socialism.
Mm. Ja, och Sundsvallstrejken är ju väldigt intressant, därför att det många idag inte vet är att man har ju, alltså man har tre grundkrav egentligen i strejken. Det är dels att sommarlönerna för sågverksarbetarna ska upp till den vanliga nivån, och att ingen av de strejkande ska avskedas eller utsättas för repressalier. Men den tredje kravet är att man ska stänga alla krogar i Sundsvall.
Just det.
Så det finns ju liksom, det finns ju ett tidigt överlapp mellan arbetarradikalism och nykterhetsrörelsen, vilket ju också leder till att från 1890-talet så kan man ju säga att den här liksom konkurrensidén mellan arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen blir ju mycket mindre, och ganska många av de ledande personerna inom båda rörelserna är ju liksom dubbelorganiserade. Finns
ja.
På båda hållen och där för nykterhetsrörelsen i Sverige så har det varit viktigt att, man kan säga, vid sidan av den här broderskapstanken, den här radikala jämlikhetstanken, så har ju den andra bärande delen i nykterhetsrörelsen i Sverige varit det partipolitiska neutraliteten. därför att som när vi började att prata där nykterhetsrörelse, frikyrka och arbetarrörelse, så är det ju så att inom nykterhetsrörelsen så finns det en stor grupp som är socialistiska arbetare och en stor grupp som är liksom ofta har sin bakgrund i frikyrkorna och har en stark koppling till Folkpartiet och till liberalismen. Eller ofta så vill de här personerna kanske inte ens kalla sig liberaler utan kallar sig frisinnade istället för att liberalism.
Ja, men det är ju härligt att någon håller den splittringen levande.
Ja. Det är ju därifrån den splittringen kommer, alltså när Folkpartiet spricker i en...
Det har ju med den här folkomröstningen att göra.
Ja, exakt. Och hur man ser på alkoholförbudsfrågan och så. Så att man kan ju säga att nykterhetsrörelsen i Sverige har ju haft en stark koppling till den socialistiska arbetarrörelsen utan att vara ideologiskt socialistisk, och en stark koppling till den liksom liberala rörelsen utan att vara nödvändigtvis ideologiskt liberal.
Ja.
Det finns ju ett, när SGU, Sveriges Godtemplares ungdomsförbund, alltså det första ungdomsförbundet som bildas inom IOGT, bildas 1906 minns jag, så finns det till kongressen 1909 ett förslag om att man officiellt ska uttala sig att man står på godtemplarismen och socialdemokratins grund. Alltså att man officiellt ska ta ställning för socialdemokratin som ideologi. Och det förslaget röstas ner, men som en sorts kompromiss så deklarerar man att SGU tillhör den radikala vänstern. Men då ska man nog förstå...
Ja, att det var mindre kontroversiellt än att säga att man var sosse.
Ja, och 1909 så ska man nog förstå att då omfattar den radikala vänstern alltså allting från ung socialism.
Jo, visst, det är väl sant. Det är liksom radikal vänster i betydelsen radikal vänstre.
Ja, till liksom Folkpartiets vänsterflygel eller liberalismens vänsterflygel. Man säger, jag vet att det finns någon sån valmaterial från SGU där man pratar om att rösta på en socialist eller på en vänsterliberal, men rösta inte på en högerliberal, för de är liksom inte demokratiskt pålitliga.
Nej.
Ja, det är de väl fortfarande inte, men...
Nej. Det kan ligga mycket i det. Men nej, alltså det är ju intressant det här att liksom det har... Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det här, men det känns ju ändå som att liksom rörelsen har... Nu gäller väl detta alla de gamla folkrörelserna egentligen, men jag menar, du har ju ändå liksom ett parti grundat i arbetarrörelsen som satt i regering fram till förra året och vars tillhörande fackliga organisationer har liksom ett antal 100 000 medlemmar i alla fall.
Mm.
Och du har frikyrkor som också har ett internt åldersproblem, men som fortfarande organiserar en ganska stor del av befolkningen och har ett visst politiskt inflytande.
Mm.
Men det känns liksom som att nykterhetsrörelsen någonstans har fallit ännu djupare. Jag vet inte om du... Alltså, nu pratar jag liksom rent i termer av inflytande.
Ja.
Är det någonting du skulle hålla med om, eller...?
Ja, det är en intressant fråga. Ja, jo, men på sätt och vis så är det ju helt klart så. Alltså det finns ju några riksdagar i Sverige där riksdagens nykterhetsgrupp har, alltså en majoritet utav riksdagsledamöterna är medlemmar i riksdagens nykterhetsgrupp. Ja. Och så är det ju inte alls längre. Det finns fortfarande, riksdagens nykterhetsgrupp existerar fortfarande och har fortfarande ett antal medlemmar, men det är ju inte alls på det sättet. Och då var det ju också så att nykterhetsrörelsen hade ju reellt politiskt inflytande. Alltså man hade ju valbyråer där man sa att ja, men rösta på de här personerna, de är organiserade nykterister eller de är bra i liksom alkoholfrågorna. Så partierna var ju tvungna att förhålla sig till nykterhetsrörelsen.
Ja.
På ett helt annat sätt än man kanske är idag. Idag har ju nykterhetsrörelsen ett inflytande skulle jag säga, men det kanske mer lika andra typer av lobbyorganisationer eller liksom särintressen på det sättet. Så ja, alla folkrörelser har ju haft de här problemen, men visst, man kan nog säga att de har slagit extra hårt mot nykterhetsrörelsen, och det tänker jag till viss del har att göra med just det här att nykterhetsrörelsen på något sätt grundades i det här att erbjuda människor ett annat sammanhang än det man tyckte var liksom destruktiva och alkoholpräglade sammanhang. Och egentligen har man ju haft svårt att upprätthålla medlemsantal och så från 50-talet, vilket inte bara har med motbokens avskaffande att göra, utan har nog också att göra med liksom att människor inte längre var så intresserade av den nykterhetsrörelsen kunde erbjuda. Så det var inte längre, alltså,
ja.
När man har tillgång till bil, man kan åka in till stan och se på bio, man behöver inte längre gå på det lokala ordenshuset för att se film på projektorn där. Det finns liksom helt andra former av underhållning, nöjesliv. Liksom det händer någonting med nykterhetsrörelsen, har ju kanske till skillnad från fackföreningsrörelsen och så varit en rörelse som man lite har handlat om hur man organiserar sitt privatliv, sin fritid.
Jag tänker också att det, om man liksom ser på dem som organiserar sig i arbetarrörelsen idag och i dess organisationer, så handlar det ju i väldigt hög utsträckning om folk som gör det för att de är intresserade av politik.
Ja.
Och vill in i politiken, alltså precis som alla andra politiska ungdomsförbund.
Mm.
Och den vägen har ju inte nykterhetsrörelsen riktigt kunnat ta.
Nej.
Och man har ju väl inte velat ta den heller. Så som jag förstår det, utan det har ju mer handlat liksom om folkbildning och fritid.
Mm. Exakt.
På ett annat sätt. Och folkbildning är ju också ett fenomen som tyvärr har förlorat väldigt mycket av den ställning det hade tidigare i Sverige.
Ja, men så är det.
Och alltså även om arbetarrörelsen har liksom kunnat bli en politikmaskin och hitta någon form av livskraft där, så har ju liksom ABF nästan alla samma problem.
Mm. Ja, och jag tänker de som lite kanske är undantaget fackföreningsrörelsen, hyresgästföreningen och så, det är ju också på något sätt intresseorganisationer som också erbjuder medlemmen någonting i form av liksom försäkringar, skydd, förhandling, alltså. Det har ju inte riktigt nykterhetsrörelsen på det sättet. Vi vädjar ju mer till människors ideologiska övertygelse på något sätt.
Mm.
Vilket kanske också till viss del skulle jag säga också har försvårats av att vi har vunnit ganska mycket segrar och kanske inte alltid haft jättelätt att förvalta dem. Alltså om man tittar på ungdomssidan så är det ju supertydligt. Jag jobbade 10 år för Ungdomens nykterhetsförbund, i IOGT-NTOs ungdomsförbund, och vi har ju hade ett rejält problem i form av att ungdomar dricker så otroligt lite alkohol idag. Och det kan ju låta konstigt att det skulle vara ett problem för oss, för att det är ju på så
ja, men det är ju det här, ja,
vi har ju uppnått väldigt mycket av det vi vill, men det innebär ju också att för många ungdomar så är det ju, alltså,
det finns liksom ingen anledning att organisera sig för nykterhet när det liksom är, när liksom supandet inte är ett problem.
Nej, och våran grej var ju alltid att säga så här: vill du ha liksom nyktra fritidsaktiviteter, trygga, nyktra mötesplatser?
Ja.
Ja, men när ingen av ens kompisar dricker alkohol, alla aktiviteter man gör är fria från alkohol, då blir det helt meningslöst.
Nej, men precis. Alltså, nykterhetsrörelsen har liksom deplacerat helt och hållet av World of Warcraft.
Ja, ja precis. Och kanske till viss del har liksom haft svårt att hitta sin plats. Samtidigt så tror jag ju på nykterhetsrörelsen. Jag tror kanske aldrig att vi kommer växa igen och bli en liksom en rörelse med över 100 000 medlemmar och så. Samtidigt så kan man också fråga sig hur många av de här var jätteideologiskt övertygade nykterister och hur många av dem var medlemmar för att det var så man fick komma in och titta på.
Ja, nej, det är ju en evig fråga.
Men samtidigt så tror jag också att det finns ju någonting i egentligen alla folkrörelserna som växer fram, som inte bara liksom i det samhället, i den tid de växer fram, så handlar det ju inte bara om egenintresse eller politiskt ställningstagande eller så, utan det finns ju också en existentiell dimension av det där. Alltså, Sverige då är ju ett samhälle där man inte riktigt vet hur fasen man ska leva tillsammans. Liksom, man kommer från ett samhälle där det har funnits ganska tydliga normer, tydliga sociala strukturer, hierarkier och sånt där. Och så på några årtionden så har det där egentligen vänts upp och ner utav liksom industrikapitalismen. Och människor, det är väldigt tydligt tycker jag när man läser skildringarna utav, oavsett egentligen om det är frikyrkan eller nykterhetsrörelsen eller arbetarrörelsen, att människor också söker efter mening och sammanhang och liksom hur ska jag leva mitt liv?
Ja.
Vem ska jag vara? Hur ska jag leva tillsammans med mina medmänniskor och sådär? Och det tycker jag att jag ser i samhället idag också.
Absolut.
Och verkligen tror jag ju liksom...
Hade inte vi hållit med om det så hade vi nog inte suttit här varje torsdag.
Nej.
Även om det här är ju en väldigt annorlunda typ av ritual.
Ja, exakt. Och jag tror det här, de här ritualerna som vi höll på med och liksom konstiga ordensband och handslag och så, jag tror det fyllde ett existentiellt behov för människor. Och där tror jag ju att vi nykterhetsrörelsen fortfarande har någonting att erbjuda. För mig är det ju så, alltså, med risk för att bli liksom lite sentimental, så har ju nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen har ju liksom det som har gett mitt liv mening och innehåll och vänskap och allt möjligt. Och som på något sätt har blivit en existentiell grund att stå på. Jag kan tänka mig att det är samma sak om man är aktiv i en frikyrka eller i massor av sammanhang. Liksom.
Jo, visst. Och det är ju, knyter ju också tillbaks ganska elegant till den här det här mötesprotokollet du pratade om innan.
Ja.
Man satt uppe, eller man liksom satt i två möten och diskuterade och försökte hitta någon form av samsyn kring hur vill livet ha en mening. Och då tänker jag att den diskussionen kanske gav livet mening för de människorna där och då.
Ja. Ja, alltså,
eller om det gjorde det väl nästan säkert.
Ja. Om inte annat för att det fanns ett forum för vanligt arbetande folk på 1800-talet att ha sådana diskussioner. Men det måste ju vara nytt i Sveriges historia.
Ja. Ja, och att din åsikt togs på allvar. Och att du också förväntades. Det var inte katekesläsning där du liksom skulle återupprepa. Utan du förväntades faktiskt kunna formulera en åsikt och säga den och diskutera den med andra.
Ja.
Det kanske är en bra punkt att börja avrunda på.
Ja, men jag tänker ändå det. Alltså, vi behöver ju inte sitta här och liksom försöka sia om någon framtid. För jag tänker att det är inte riktigt det som har varit meningen med det här.
Nej.
Utan vi har diskuterat lite en företeelse som har funnits och förmodligen kommer att fortsätta finnas i någon form i det svenska samhället och som kanske inte diskuteras tillräckligt, framförallt inom vänstern.
Ja, jag tror många inom vänstern är ganska omedvetna om liksom den starka kopplingen som har funnits.
Ja.
Mellan nykterhetsrörelse och vänster. Vad vi nu menar, alltså vi är tillbaka till det där, den radikala vänstern 1809, att det är ett väldigt stort begrepp.
Ja, jo men absolut. Men ja, det får väl bli det för denna veckan helt enkelt.
Ja, jeg hadde egentlig litt lyst til å gå gjennom tallene fra de norske folkeavstemningene, men jeg tenker at det her er et såpass godt sted å stoppe, at vi for en gang skyld ikke skal gå 20 minutter lenger enn...
Vi skal for en gang skyld erkjenne at even våre lyssnere har tilgang til Google.
Ja.
Så ja, Johan, takk så mye for at du tog deg tid. Veldig interessant at få... bättre koll på nykterhetsrörelsens historia.
Mm, tack för att ni bjöd in mig.
Ja, och vi konstaterar helt enkelt gå inte ut och sup, lyssna på poddar istället.
Ja.
Har du någonting du vill liksom plugga eller så, Johan?
Om man tycker att det är intressant med det jag har snackat om nykterhetsrörelsens historia, så tycker jag att man ska kolla in Nykterhetshistoriska sällskapet, vår hemsida eller vår Facebook-sida. Vi har återkommande föreläsningar som hålls på plats oftast i Stockholm, men som man också kan följa via nätet.
Ja, men vi tackar för oss för denna veckan. Nästa vecka blir det förmodligen mer åt det vanliga hållet. Vi ses då, eller hörs. Det var ju det här. Nu har vi ändå gått förvånansvärt länge utan att säga att vi ses.
Ja, nej, bra att du förstörde det.
Ja. Ja, men tack för oss helt enkelt.
Hej!
Ha det bra!
Jag är en ung templartjej. Jag dricker inte sprit. Ta ingen flaska hit. Jag smakar inte brännvin och inget mellanöl. Jag dricker inte heller vin. Jag trivs ej med sånt söl. Men jag är glad, är ständigt glad. Jag är en ung och templartjej som ropar hej och sjunger livets lov. Ja, jag är glad, är ständigt glad. Jag är en ung och tämrar tjej som ropar hej och sjunger livets lov.